Vad underbart för att sjunga tillsammans som församling. Medan Ali kommer upp här till mig också, och så strax kan få läsa på persiska en liten del av texten idag, så ska jag bara säga några inledande ord. Esters bok ska vi tala utifrån idag, som en del i en serie som jag har kallat just för en tid som denna. Det passade så bra in med temat idag också, med vår tid är nu. Alltså just för en tid som denna. Esters bok är väldigt speciell. Kanske inte predikad så ofta. Många kan ungefär historien om Ester, men ni ska få hela boken av mig idag. Så om en liten stund ska jag berätta den för er i någorlunda korta ordalag. Men den är speciell av fler än en anledning. Guds namn nämns inte en gång i Esters bok. Varken ordet för Gud eller Guds namn Javé. Ni vet, judarnas namn på Gud, alltså jag är namnet. Men trots det så förutsätts Gud egentligen på varje sida och i varje händelse i Esters bok. Och det blir väldigt tydligt för dig och mig som läsare av Ester. Och den är också omdiskuterad. Kom den här så kallade Purimfesten som finns omnämnd i Esters bok, kom den först? Eller var det Esters bok som skrevs för att bli upprinnelsen till Purimfesten? Ja, därom tvistade lärde, man vet inte riktigt. Men oavsett är Esters bok en väldigt viktig bok både för judar och kristna. Den finns i den judiska kanon och den finns i den bibliska kanon. När är den skriven? Ja, någonstans troligtvis i slutet på 400-talet före Kristus eller sent 300-tal före Kristus. Tidigt, förlåt, 300-tal före Kristus. Varför det då? Jo, därför att i den hebreiska texten av Ester finner man inga som helst influenser av grekiska. Och grekerna, vet ni, steppade upp rejält på arenan i historien ungefär på 300-talet med Alexander den store. Men det finns ingenting av det och spår av det i Ester-texten. Likaså så märker man i texten att språket är väldigt likt krönikeböckerna som ju ligger precis före Esra, Nehemja och Esters böcker i Gamla testamentet. Så det här gör att liksom dateringen hamnar någonstans där kring 400-talet före Kristus. Boken är fantastiskt intressant. Ni ska få den alldeles strax. Men nu ska min gode vän och vår broder Ali få läsa för oss hela kapitel 4 på persiska. Varsågoda, ta upp bibelappen, följ med i persiskan om du kan den. Eller så följer du med i svenskan. Varsågod Ali.
Hej.
Hej.
Ester fast 4 رو براتون میخونم. امیدوارم که عیسی مسیح مورد قبول عیسی مسیح قرار بگیره. استر فصل 4 مردخای از استر تقاضای کمک میکند. وقتی مردخای از این امر اطلاع یافت، از شدت ناراحتی لباس خود را درید و پلاس بر تن کرد. خاکستری بر سر خود ریخت و در کوچه های شهر راه میرفت و با صدای بلند گریه و زاری میکرد. تا اینکه بر در ورودی کاخ رسید. او داخل نشد چون هیچ کس با پلاس اجازه ورود به کاخ را نداشت. در تمامی استان در هر جا فرمان پادشاه به اطلاع مردم می رسید، یهودیان با صدای بلند می گریستند. آنها روزه می گرفتند، گریه و ناله می کردند و بسیاری از آنان پلاس پوشیده بر خاکستر می نشستند. وقتی ندیمه ها و خواجه سرایان استر از آنجا مردخای میکرد به او خبر داد. استر بسیار ناراحت شد. او برای مردخای لباس فرستاد تا آن را به جای لباس پلاس بپوشد. ولی مردخای نپذیرفت. آنگاه او حتاک یکی از خواجه سرایانی را که پادشاه به خدمتش گماشته بود فراخوان و از او خواست نزد مردخای برود و ببیند چه شده و چرا مردخای چنین میکند. حتی نزد مردخای که در میدان شهر در جلوی ورودی کاخ بود رفت. مردخای همه چیز را درباره خود و مقدار پولی که همان حاضر بود در مقابل کشتن تمام یهودیان به خزانه دربار بپردازد به گفت و یک نسخه از فرمانی را که در شهر شوش منتشر شده بود که به موجب آن باید همه یهودیان کشته شوند به هتاک داد. مردخای از او خواهش کرد که آن را به استر برساند و اوضاع را برای او شرح دهد و او را وادار کند نزد پادشاه رفته از او تقاضا کند بر قومش ترحم شود. حتی رفته پیغام مردخای را به اطلاع استر رساند و استر از او خواست این پیام را به مردخای بازگرداند. اگر کسی چه مرد و چه زن بدون اینکه فرا خوانده شده باشد برای دیدن پادشاه وارد قسمتی از اندرونی کاخ شود جزایش مرگ است. این قانون است، همه از مشاوران مخصوص گرفته تا مرد عادی استان این را می دانند. فقط در یک صورت این قانون اجرا نخواهد شد و آن هم زمانی است که پادشاه عصای سلطنت خود را به طرف آن شخص دراز کند. در آن صورت جان او در امان خواهد بود. اما الان یک ماه است که پادشاه مرا به حضور خود نخوانده. وقتی مردخای پیام استر را دریافت کرد در پاسخ به او اخطار کرد گفت تصور نکن چون در کاخ سلطنتی هستی جان تو نسبت به سایر یهودیان در امان بیشتری قرار دارد. اگر تو در زمان خطیری مثل امروز ساکت بمانی کمک و نجات از جای دیگری برای یهودیان خواهد رسید، اما تو خواهی مرد و خاندان پدریت از بین خواهند رفت. کسی نمی‌داند، شاید به خاطر چنین روزی تو به این مقام رسیدی و ملکه پادشاه پارس شدی. استر در پاسخ داد این پیغام را برای مردخای فرستاد برو و تمام یهودیان مقیم شهر شوش را جمع کن. همه ی روزه بگیرید تا 3 روز و 3 شب. نخورید و نیاشامید. من نیز به اتفاق ندیمه هایم همین کار را انجام خواهم داد. بعد از آن من به حضور پادشاه خواهم رفت. هرچند این عمل برخلاف قانون است، حتی اگر لازم باشد در این راه بمیرم خواهم مرد. پس مردخای رفت و آنچه را که استر به او گفته بود انجام داد. در نام عیسی مسیح آمین.
آمین. تاك علي. En lång text på persiska. Också intressant att Esters bok utspelas just i Persien. I huvudstaden i Susa. Och nu tänkte jag helt enkelt berätta boken för er så ni får vara med. Jag har tagit fram lite historiska bilder, målade tavlor genom historien, och ni kommer att märka att de är färgade av 1500- och 1600-tal och 1400-tal när de nu är målade. Men poängen är att få något att titta på medan ni också lyssnar på berättelsen. Men jag kommer att berätta den med mina egna ord och läsa bara vissa stycken utifrån Bibeln. Vi kliver rakt in i historien. Kung Xerxes den första är kungen av Persien. Han bor i staden Susa som är Persiens huvudstad. Troligtvis den vinterhuvudstaden faktiskt i Persiska riket. Kung Xerxes är mäktig och stor. Han håller ett gästabud under hela 180 dagar. Ett halvår håller han fest. Han visar sin prakt, han visar upp sin skattkammare. Han har bjudit in sina befälhavare, sina furstar, sina ståthållare över hela det persiska riket. Och han firar varenda dag. Och när de där 180 dagarna är över så tycker han att det räcker inte. Vi ska också ha en fest ute i trädgården. Så han kallar till ett gästabud under 7 dagar till. Under de 7 dagarna så festar de så mycket de bara kan. Den 7:e dagen, alltså dag 187, så tänker han, jag ska kalla på drottning Vashti så att hon får komma och jag får visa upp hur vacker hon är. Sagt och gjort, kung Xerxes kallar på Vashti. Vashti själv håller fest för alla kvinnorna i palatset. Hon vägrar att komma till den fulle, berusade kung Xerxes. Kungen blir vansinnig. Han blir vred. Så vred att när han har rådgjort med sina kloka män så säger han: hon får aldrig mer komma inför mitt ansikte. Hon är inte längre drottning. Jag ska utse en ny drottning åt mig. Sagt och gjort. Han kallar samman alla kloka män som får fara ut i riket och samla ihop alla vackra ungmöar som de kan hitta. Där ibland hittar de Ester. Ester är en judinna. Hon bor också i staden Susa tillsammans med sin kusin Mordokaj. Mordokaj har adopterat Ester eftersom Esters föräldrar är döda sedan många år tillbaka. Han ser henne som sin egen dotter. Han har själv jobb i kunglig tjänst. Han jobbar ute vid den kungliga porten i utkanten av staden, eller Susaborgen. Ester, hon är så skön och vacker. Och kungen blir så betagen av hennes skönhet när hon äntligen får komma inför kungen. Så han inser bara, det här är min nya drottning. Så han kröner Ester till drottning, sätter den kungliga kronan på hennes huvud och hon blir ny drottning i Vashtis ställe. Men eftersom Ester är judinna så håller hon sin identitet hemlig därför att hennes kusin, tillika fosterfar Mordokaj, har sagt åt henne: du får inte berätta vilket folk du tillhör. Så hon har inte sagt någonting. Hon blir drottning. Hon finns där i palatset. Och en dag sitter Mordokaj vid sitt arbete vid kungliga porten. Och så överhör han två stycken hovmän som är väldigt irriterade och arga, förgrymmade på kung Xerxes. De smider en mordplan, en komplott mot kungen. Mordokaj är inte sen att agera. Han går till kungen Xerxes och berättar vad som har hänt. De två männen undersöks, de förs inför rätta, de avrättas och hela händelsen skrivs ner i krönikan inför kung Xerxes ansikte. Det går en tid. Några år faktiskt förflyter. Och så kommer en dag när kungen upphöjer en ny man som heter Haman. Han upphöjer Haman till den högste personen närmast honom själv. Haman är Agagit. Kanske troligtvis en avlägsen släkting till amalekiterna, ett riktigt fiende folk till Israels land, Israels folk. Haman, han blir så högt uppsatt så att alla som möter honom måste böja knä inför honom. Men när han kommer förbi kungliga porten där Mordokaj sitter, vägrar Mordokaj att böja knä inför honom. Haman blir så vred. Han blir så arg, inte bara på Haman, utan på något sätt på hela det judiska folket. Och han får ett hat, verkligen, mot judarna. Så han går till kungen och så smider han onda planer tillsammans med kung Xerxes, eller Ahasveros, som han också kallas i Bibelns texter. Och kungen går med på att Haman får skriva ett dikt, en skrivelse och sända ut i hela det persiska riket. Där det står att varje jude, man, kvinna och barn, skall utplånas och förgöras. Med kungens inrådan. Har man till och med kastar lott, eller som det heter, pur, om vilken månad och vilken dag som judarna ska förgöras i hela det persiska riket. Lotten faller på månaden Adar, den 12:e månaden och den 13:e dagen. När budet går ut så blir det total förstämning i hela riket bland alla judar. När Haman får höra det så brister han i gråt. Han sliter av sig kläderna. Han sliter sitt skägg och sitt hår. Och han sätter sig vid kungliga porten. Och han gråter och han skriker högljutt. När Ester i palatset får höra talas om vad Mordecai gör. Hon fattar ingenting. Så då skickar hon bud till honom med kläder. Sätt på dig riktiga kläder, gubbe. Du kan inte se ut hur som helst. Det var min parafras. Han vägrar att ta på sig kläderna. Och han fortsätter och sörjer högljutt och dant. Snart får Ester reda på komplotten och förstår vad Haman har smidigt för planer mot det judiska folket. Mordecai vill att Ester ska gå inför kungen och vädja för hela folket. Och han säger till henne att hon ska göra det. Varpå Ester svarar: alla kungens ämbetsmän och hans undersåtar i provinserna vet att för den man eller kvinna som utan kungens kallelse går in till honom på inre borggården så gäller bara en lag. Döden. Endast den som kungen sträcker sin gyllene spira emot får behålla livet. Själv har jag inte på 30 dagar varit kallad till kungen. Mordecai blir inte nöjd med svaret. Och det förstår vi ju. Så han kräver av henne att hon ska gå till kungen. Och han säger följande. Nu är vi i kapitel 4, vers 13. Tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara för att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll. Men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. Då svarar Ester Mordecai följande genom sina tjänare. Samla genast alla judar som finns i Susa. Och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sedan går jag till kungen, trots att det är emot lagen. Och är jag förlorad, så är jag förlorad. Sagt och gjort. Ester går inför kungen. Där sitter Mordecai, den glömde jag bort. Ester går inför kungen. Kung Xerxes blir glad över att se henne. Han har inte sett henne på ett tag. Han räcker ut spiran mot henne. Hon rör vid spetsen på den gyllene spiran och närmar sig kungen. Och kungen säger: vad önskar du, drottning Ester? Vad det än är som du önskar dig, så ger jag dig det. Om det säger halva mitt rike. Och hon säger bara: hon är klok, Ester. Det är inte fel att vara klok och eftertänksam. Hon säger: om jag har din ynnest, min konung, så låt mig få ha er på gästabud hemma hos mig imorgon. Kom du och Haman, bara ni två, till mig så får jag ha fest tillsammans med er. Då ska jag berätta för kungen vad jag önskar och vad min bön är. Sagt och gjort, det blir fest och det blir glädje hemma hos Ester. Haman, han är nöjd. Han går hem efter festen och känner att, tänk att han, Haman, kungens närmaste man, har fått vara på fest med kungen själv och med drottningen. Han är så nöjd. Så fantastiskt nöjd. Problemet är bara att när han kommer förbi kungliga porten sitter Mordecai där. Och han sitter i sorg och aska och säckväv och vägrar att ens röra en fena när Haman kommer förbi. Och han fylls av den där vreden, en ursinnig vrede som han sväljer så gott han bara kan. Och så går han hem och så smider han en mycket ond plan tillsammans med sin hustru och sina närmaste, sina barn i familjen. Att de ska resa en träpåle utanför Mordokajs hus, eller utanför Hamans hus, och där ska han hänga upp Mordokaj i morgonbitti när han får gå till kungen och begära att få Mordokaj och ta död på honom. Av en märklig händelse så sover inte kungen den här natten. Han har svårt att sova. Kanske grubblar han på vad Ester har för önskan och bön. Kanske funderar han, vad är det hon vill? Nu har vi varit på en fantastisk bjudning ikväll. Underbart, vilken drottning jag har. Men vad är det hon vill? Han beordrar fram krönikerna om de viktiga händelserna i riket. De tar fram böckerna och börjar läsa. Och av en händelse så läser de om någonting som hände 5 år tidigare. Där det står om hur Mordokaj, juden, han som sitter ute vid kungliga porten, han avslöjar en mordkomplott som gör att kungens liv räddas. Och kungen ställer frågan rakt ut till den som läser krönikan. Står det någonting om vad fick Mordokaj för att han gjorde det här för kungen? Och svaret han får är ingenting. Och kungen blir alldeles förbryllad. I samma ögonblick som av en händelse står Haman ute på borggården och är på väg in till kungen. Och innan Haman hinner fråga om han kan få fängsla och ta Mordokaj och spetsa honom på pålen utanför sitt eget hus, ställer kungen en fråga till Haman och säger, Haman, vad gör man med den som kungen vill ära? Haman tänker, den som kungen vill ära kan inte vara någon annan än jag. Alltså, det måste ju vara jag. Ja, alltså den som kungen vill ära. Då ropar man ut att det här är den som kungen vill ära. Man sätter honom på en häst som kungen själv har ridit. Och man sätter på honom en fin dräkt som kungen själv har haft på sig. Och så den gyllene kronan. Och så går man framför honom. En av landets främsta furstar går framför hästen och ropar ut, se här vad man gör med den som kungen vill ära. Och så går man rakt genom stadens gator. Och så hyllas den mannen. Då tittar kungen på Haman och säger, fantastiskt bra att du säger så. Går du och gör precis som du har sagt med juden Mordokaj som sitter i kungliga porten. Och glöm inte en enda av de saker du har sagt. Vilken vändning. Vilken chock. För Haman. Och vilken fantastisk vändning för Mordokaj. Haman går genom gator och torg och ropar ut detta. Och Mordokaj hyllas som en fantastisk hjälte. Haman går bekymrad hem efteråt. Och kan inte förstå vad det är som håller på att hända. När han kommer hem så hinner han bara hem. Står och diskuterar med sin familj igen. Så kommer de för att hämta Haman till det andra gästabudet. Hemma hos Ester. Det är fest igen. Det verkar vara mycket fest i det här riket. Och de festar och de dricker av det goda vinet. Och igen frågar kungen, Ester, min sköna drottning, vad är det du vill? Berätta för mig. Om det så är halva kungariket, jag ger dig till dig. Berätta. Och då berättar Ester. Då berättar hon, om jag har funnit din ynnest, o konung, så snälla du, skona mitt liv och skona mitt folk. För vi har blivit sålda till att utplånas och förgöras och dödas allt folket. Så snälla du, skona mitt folk. Om vi bara hade sålt som slavar och slavinnor, det hade inte varit nog för att störa dig, o konung. Men nu har vi sålts till förintelse. Kungen blir vred. Han reser på sig och säger, vem är det som har beordrat en sån sak? Ester pekar på Haman som sitter vid gästabudet och säger, han, den onde Haman, är det som ligger bakom alltihopa. Kungen blir förbittrad, han springer ut i trädgården och Haman ser på en gång att domen är fälld över honom. Han ber drottning Ester om sitt liv. Och så går han till fångatagen, blir han, och går därifrån tillsammans med vakter. Och snart är det han som hänger på pålen utanför sitt eget hus. Nu är goda råd dyra. Mordokaj blir upphöjd till kungens närmaste man. Han får kungens sigillring om sitt finger. Den som Haman tidigare hade. Och Mordokaj och Ester inser att om vi nu ska få någon ordning på det här så måste vi gå inför kungen igen. Ester går inför kungen. Spiran räcks mot henne igen. Och hon säger, o konung, nu måste du göra det du kan för att rädda mitt folk. Du måste låta den här lagen som har gått ut, skrivelsen som har gått ut, upphävas på något sätt. Och kungen säger, tyvärr, det går inte. Det är Mediens och Persiens oåterkalleliga lag. Det är mitt sigill, kungens sigill. Det går inte. Men, säger han, ni får rätten att skriva en ny skrivelse. Där ni får försvara er på bästa möjliga sätt som ni vill. Och ni får göra det i mitt namn, säger kungen åt dem. Och de båda smider en ny plan. Där de skriver en skrivelse. Och där alla judar i hela riket får reda på datumet. Eller det visste de ju redan. Men de får det igen och de får möjligheten att försvara sig. Så alla judar i hela riket mobiliseras. Det finns de som är så rädda för vad som ska ske den 13 Adar. Så att de säger själva, jag är jude. Fast de inte är det. Dagen kommer och judarna besegrar sina fiender den dagen. Och väldigt många människor får sätta sitt liv till. Än hur märkligt det låter i våra öron så är glädjen stor bland det judiska folket. Deras liv är räddat, deras folk finns kvar. De har en framtid. Och Ester bestämmer tillsammans med Mordokaj att de ska fira någonting de kallar för Purimfesten för all framtid. Just de här dagarna kring den 13 Adar. Därför att folket hade blivit räddat av Gud själv. Så här läser vi i kapitel 9, vers 24. Som en liten sammanfattning av just detta med Purimfesten. Agagiten Haman, Hammedatas son, alla judars fiende, hade planerat att utplåna judarna och låtit kasta pur, det vill säga lott, i syfte att krossa och förgöra dem. Men när saken lades fram för kungen gav han trots sitt tidigare brev befallning om att den onda plan som Haman hade smitt mot judarna skulle slå tillbaka mot honom själv. Både han och hans söner hängdes upp på pålen. Därför fick dessa dagar namnet Purim av ordet pur. Och så slutar Esters bok med följande korta ord. Juden Mordokaj var kung Xerxes närmaste man. Han var högt ansedd bland judarna, älskad av sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och hans ord var till gagn för hans landsmän. Amen. Nu har ni fått hela Esters bok. Jag vill säga några korta saker utifrån några intressanta iakttagelser i boken. Även om Guds namn inte nämns, som vi sa tidigare, så är det väldigt tydligt att Gud ligger bakom. Det där som verkar som en händelse, bara förstå mig, att någonstans har Gud varit med och planerat. Det är han som ligger bakom. Och därför vill jag säga några ord först om att Gud är historiens Gud. Jag tror att vi lurar oss om vi tror att det är vi som skriver historien. Människan har alltid gjort fantastiska uppfinningar, fantastiska framsteg genom historien. Och vi har skrivit historia. Men den som egentligen ligger bakom och regisserar historien, det är Gud själv. Det kanske är svårt att veta om han regisserar varenda händelse. Är det han som ligger bakom varje olycka, varje krig, varje förödelse? Ja, det vet jag inte om jag vill säga på det sättet. Men det som är tydligt är att Gud har historien i sina händer. Gud är den som ser till att det som behöver bli rätt i slutändan blir det. Det som måste ske för att Guds folk och vi, var och en av oss, ska få ha ett hopp om framtiden, det sätter han till att det sker. Och jag tänker så här, hur lever du och jag våra liv? Har vi den synen på att Gud är historiens Gud? Är det han som skriver våra liv eller är det vi som skriver på våra livs berättelser? Är det så att jag, när Gud dyker upp lite nu och då tackar jag honom och då ber jag till honom och då prisar jag honom? Eller är det så att om vi vänder på det, att istället för att Gud är där de luckorna, där jag saknar någonting, om ni förstår vad jag menar, luckornas Gud, så får han vara hela historiens Gud, mitt hela livets historia, hela livets Gud. Och så är det jag som är en del av hans bygge, inte tvärtom. Det är inte Gud som är en del av mitt bygge, av mitt liv, utan tvärtom. Gud är den som håller hela historien i sin hand, också mitt liv. Varenda sak jag går igenom är han med också och är regisserar tillsammans med dig och mig. Jag tror att perspektivet blir annorlunda då. När Ester förstod att det var liksom någonting mer än hennes egen välfärd att få bo i ett kungligt palats. När de förstod att det fanns en Gud som var större än allting annat, som höll hela historien i sin hand. Då insåg hon vad hon skulle behöva göra. Och jag tror att det är samma sak med dig och mig. Låt oss inte göra Gud för liten, mina vänner. Jag tycker ibland att Gud blir väldigt liten i mina ögon. Ibland gör jag honom till den där guden som passar i bakfickan, som jag kan ta upp när jag behöver honom. Men det är tvärtom. Gud är så stor och jag får vara med. Jag är liten, men jag är värdefull och du är värdefull. Och jag behövs i hans hela historia. Ditt liv är en del av Guds historia. Vad gör du med den? Hur ser du på det? Ser du på att du är utvald, att du är en del av historiens Guds, hans liv och hans vilja och hans plan? Det är som att du och jag är prinsar och prinsessor insatta i kungens hov, precis som Ester blev insatt i Xerxes hov. Och han har skrivit in ditt och mitt liv i sin krönika. Du och jag står omnämnda där med namn och allt. Och jag får vara med och du får vara med. Låt oss se utifrån vad Gud har för perspektiv på historien. Inte bara vad jag eller du har för perspektiv. För jag tror att det lyfter oss upp att se på livet på ett annat sätt än vad vi kanske annars gör. Det andra jag vill säga någonting om, det är ju just det som Ester säger. Eller rättare sagt, Mordecai säger det om Ester, eller till henne. Att ju, kanske är det just för en tid som denna som du blev satt som drottning. Och då tänker jag så här, temat för den här gudstjänsten är vår tid är nu. Det är precis det handlar om. Att jag och du förstår att det är inte så att din tid och min tid i det här livet, den kommer sen någon gång. Det kanske blir bra någon gång där framme. Och då kommer Gud att använda dig och mig och vi kommer att känna att vi har ett gott samarbete med livets Herre. Eller du kanske tänker tillbaka på ditt liv och tänker, ja, det var min tid en gång för länge sedan, men inte nu längre. Jag skulle vilja utmana dig och mig att inte se det så, utan se det precis så att just nu är din stund. Just nu är din och min tid. Nu har Gud kallat på oss att vi ska vara där vi är precis nu. Tror du att det är en slump att du är där du är just nu? Jag tror inte på slumpen. Det är inte en ödets nyck att du har hamnat där du är. Våga se att Gud är där för dig och mig just nu, för oss. Att din stund är här och nu. Och den kommer att vara imorgon och nästa dag också. Men här och nu vill Gud ha med dig att göra, med ditt liv att göra. Han har inte begränsat sig. Vi förstår när vi läser i Esters bok Att Gud är regissören bakom alltihopa. Och det är intressant att läsa andra personer i Bibeln som har samma upplevelse som Ester fick. Ta Josef till exempel, kommer ni ihåg honom? Drömmaren. Vi är tillbaka på faraonernas tid, vi är tillbaka i Egypten när folket var precis hade kommit dit och så småningom skulle bli ett stort folk i Egyptens land. Men innan de var ett riktigt stort folk så var det i princip Josef och hans släkt. Och ni vet att de kom ner dit och blev räddade. Men vad är det som händer där? Josef såldes till slav. Han hamnar i faraos hushåll. Och alla sönerna, eller bröderna i övrigt, och pappan tror att Josef är borta för all tid och död. Pappan framförallt tror att Josef är död. Vad är det som händer? Jo, när hungersnöden kommer till landet så åker sönerna som är kvar hemma hos pappa i Israels land, i Kanans land, få åka ner till Egypten och möter faraos närmaste man som råkar vara Josef. Och denne Josef säger några välvalda ord till sina bröder när han med gråt har avslöjat vem han är. Att han är deras bror Josef. Och så säger han följande. Lyssna. Det här är viktiga ord. Var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I 2 år har det nu varit hungersnöd i landet. Och det kommer 5 år till då man varken ska plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit utan Gud. Och han har gjort mig till faraos främste rådgivare, till ledare för hans förvaltning och styresman över hela Egypten. Ser du vad Josef gör? Hela hans liv tolkar han utifrån att det är Gud som håller historien i sin hand. Mitt liv kan tyckas vara ett hopplock av massa händelser. Jag blev såld som slav, kastad i en brunn. De ljög att jag var död för pappa. Eländes, eländes, elände. Åter elände och elände tills det till slut blev lite bättre och sen elände och så vidare. Men när Josef tittar på sitt liv så inser han, det är ju Gud som har satt mig här. Det är Gud som har hållit historien i sin hand. Han har lett mig och sett till att jag är det jag är. Och jag tänker så här, kanske inte du och jag tänker exakt så alltid. Vi kanske har problem att få till den bilden. Men jag skulle vilja uppmuntra oss var och en. Våga se det så. Våga tacka Gud för ditt liv och det som du har varit med om. Våga tacka, kanske till och med för de tuffa stunderna i livet. Våga säga, Herre, jag fattar inte allt det. Jag vet inte varför den här krisen hände i mitt liv. Men jag förstår att du håller mitt liv i dina händer. Våga se att Gud är din historias Gud. Han håller allt i sin hand. Det finns ju ingenting som han liksom skäms över i ditt och mitt liv som han inte liksom kan, det får ni inte prata med mig om, det går inte. Inget sånt alls. Gud vill veta, han vet allt om oss och han älskar oss och vill ha med ditt och mitt liv att göra. Det är helt fantastiskt. En sån Gud tror vi på. En sån Gud trodde Ester på. Och en sån Gud ska vi bekänna oss till och hålla högt också i vår tid. Din stund är nu. Våga tro att han är med dig. Det tredje jag vill också bara lyfta upp, det är det som Ester säger. När hon liksom tar sitt liv i sin hand. Alltså hon kommer till en punkt där hon inser det är nu eller aldrig. Alltså nu måste jag göra det som Gud säger åt mig att göra. Eller så blir det ingenting. Och hon fattar verkligen mod. Och så går hon till kungen trots att hon inte är säker på om hon kommer att få leva. Och då tänker jag, vad är tro för någonting? Tro pratar vi om ganska mycket i kyrkan. Och lite för ofta kanske, åtminstone i historien, har vi fått en känsla av att tro handlar om hur mycket jag liksom kan samla på mig så att jag har att ta ut när det väl gäller, eller hur? Jag har liksom på kontot nu, jag har tro minsann, nu betalar jag med min tro och så får jag det som jag har tro för. Men det är egentligen inte alls så som tro är. Tro handlar om att våga lita på någon annan än mig själv. Att våga lita på att Gud finns där. Att Gud håller allt i sin hand. Tro är inte att veta utgången innan jag går in. Utan det är att veta att redan från ingången vet jag vem som går med mig tills jag kommer till utgången. Är ni med? Det är tro. Alltså en förtröstan på, en tillit till den Gud är. Inte hur fantastisk jag eller du är, hur mycket vi har på troskontot, utan hur mycket han är där för oss. Att han är historiens Gud, att han har kontroll på allting och att han kan lyfta oss igenom de tuffa perioderna. Det är tro. Och Ester visar den tron i handling. Mordekaj visar den tron i handling. Som Guds barn, en del i hans hov, måste vi våga tro att det gäller oss också. Vi måste kunna tro på Jesu ord när han säger att den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad betyder det? Betyder det att jag måste gå ut och dö, alltså på gator och torg, och så sen så ska jag finna igen på något sätt? Det är inte vad det betyder. Det betyder att om jag kan mista, om jag så att säga kan ge upp min egen strävan, mina egna motiv och göra det för Guds skull, så vinner jag mitt liv tillbaka. Vad är det Ester gjorde? Hon gjorde precis det. Så jag tar hela min värdighet, allting det jag är. Jag vet inte vad som kommer att hända nu, men jag gör det och jag går till kungen. Det är mod. Det är tro och förtröstan. Och jag tror att du och jag kan behöva det och behöva be om det. Låt oss våga tro att du just nu kan göra skillnad. Inte bara sen någon gång, utan just nu. Och vet du, det bästa är ju, du och jag vet ju att vi inte är förlorade. För den kungen som vi går inför, han räcker alltid ut nåden, spira mot oss, och vi får ta emot nåd från honom. Det är aldrig så att han fördömer oss och säger, gå du min förlorade. Utan när vi kommer till honom för att vi vill det och för att vi har hört hans röst och hans kallelse, då räcker han ut nådens spira mot dig och mig. Och så får vi del av hans historia och hans liv. Till sist, jag vill också bara säga någonting som är spännande att se i hela boken, och ni har redan hört det och förstått det. Att det är väldigt mycket som blir tvärtom i Ester, eller hur? Haman trodde att han skulle upphöjas. Vem var det som upphöjdes? Mordekaj. Haman ville ta död på Mordekaj. Vem var det som dödades istället? I hans ställe? Jo, Haman. Det judiska folket skulle gå under och förintas, men det blev fienderna istället som förintades. Hela tiden, på väldigt många ställen i Esters bok, ser man detta tvärtomtänkande. Det är som att Purimfesten som sådan är ju en fest som instiftas för att det som var tänkt att ske inte skedde. Är ni med? Det är Purimfesten. Och jag tänker, tvärtom, ett väldigt bra ord för att beskriva kristen tro. Tvärtom vad det var tänkt för oss människor, att i vår synd dö, så sänder Gud Jesus Kristus i vårat ställe att dö för våra synder. Tvärtom. Tvärtom att vi, du och jag, söker efter alla skatter i den här världen, så säger Bibelns ord att om vi söker hans rike först, det vill säga tvärtom, så säger den också att vi får allt det andra sen. Det är en tvärtom tro, den kristna tron. Den siste ska bli den första. Den minste ska bli den största. Den fattiga. fattige ska bli rik. Den som dör ska få uppstå till nytt liv. Är du med? Det här är bara en påminnelse för dig och mig att historiens Gud är så stor så han kan ta det sämsta du kan tänka dig i ditt eget liv eller någon annans liv eller i historien. Och så kan han vända på det, på den kakan, och göra det tvärtom till någonting som blir gott och till en styrka för dig och mig. Sån Gud tror vi på. Är ni med på det? Så låt oss hålla fast vid att Gud är historiens Gud. Att du och jag finns här just för en tid som denna. Och våga tro att han går med dig ända från ingången till utgången. Han är där. Han finns där med dig och mig. Och våga leva tvärtom vad alla andra förväntar sig. Våga leva tvärtom utifrån evangeliet. Amen, säger vi på det. Och så ber vi. Ska vi sjunga strax tillsammans. Jesus, tack för att du är här. Jag ber att budskapet i den här predikan ska landa i oss. Att du, Herre, du är en Gud som håller hela historien i din hand. Den bibliska historien berättar för oss om att du, Herre, är den Gud som kan göra det omöjliga möjligt. Du kan ta ett nederlag och vända det till någonting gott. Du kan ta det sämsta i våra liv och göra det tvärtom till det bästa i våra liv. Och därför ber jag, Jesus, för mina syskon som sitter här just nu. Jag ber för den som tvivlar just nu. Kanske tvivlar på sin egen kapacitet. Kanske tvivlar på vem man själv är. Kanske tvivlar på vem du är, Gud. Och jag vill be att du ska gå till honom eller henne. Stärka, fylla, uppmuntra honom och henne med din helige ande. Kom nära i bönerna och i sångerna nu mot slutet av gudstjänsten. Berör oss, Jesus. Visa för oss att du är den här store guden som vi får äran att följa. Tack för att du går med oss. I Jesu Kristi namn. Amen.